Välkommen till Skånes taltidning nummer 8 2017 med utgivningsdag fredag den 24 februari. Sol gick upp 7.10 i morse och går ner igen klockan 17.31. I studion Mats Sundling och Dodo Parikas och tekniker är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
Färdtjänsten i Lund tas över av nytt bolag med egna förare och bilar som bara kör färdtjänst. Det har varit för billigt för kommunen, säger den ansvariga politikern.
Synskadad skåning blev bedragen av hemtjänsten.
Arbetslösheten är större bland synskadade än i andra grupper. Det vill ett nytt och skånskt bemanningsföretag ändra på.
Du kanske redan lyssnar på taltidningen i dagstidningsspelaren. Inom en inte alltför avlägsen framtid kommer talboken på samma vis. Vi ska till Malmö stadsbibliotek där man redan börjat.
Öppnat och stängt med kläder och guld.
Månadens ansikte är Amelie Jakobsson från Hjärup som tycker att synskadan mest var till nytta när hon som psykiater träffade patienter.
En tror jag det var som sa att hon tyckte det var förskräckligt att man ska till och med ha en doktor som inte ser.
På Skånes dansteater är det snart premiär för Spektrum, en färgstark föreställning som inte bara ska syntolkas. Synskadade får också en särskild chans att prova hur dansen känns.
Så följer evenemangstips med violdoft och egen musik.
Och kalendern med dockdag och fettisdag.
Och anslagstavlan med regionala och lokala meddelanden och referat. Och allra sist redaktionsrutan.
I Lund tar ett nystartat bolag i Samreskoncernen över färdtjänsten. DRT Solutions heter det och de ska skaffa egna bilar med egna förare som bara ska köra färdtjänst. Lösningen blir dubbelt så dyr för kommunen. Färdtjänsten i Lund har haft långvariga problem med inte minst förseningar, men nu ska det bli bättre. Det säger Emma Berginger, miljöpartistiskt kommunalråd och ordförande för tekniska nämnden i Lund.
Ja, det är tekniska nämndens ambition att det här ska bli bättre. Vi är ju väldigt väl medvetna om de problem som har varit de senaste åren i färdtjänsten i Lund och därför vill vi verkligen sätta fokus på kvalitet med den här upphandlingen. Nu tror vi att vi har goda förutsättningar med DRT Solutions att få en färdtjänst som uppfyller de krav som vi har på en färdtjänstutförare.
De ska ha egna bilar med egna förare som bara ska köra färdtjänst i motsats till hur det fungerar idag och på de allra flesta håll, det vill säga att man upphandlar taxibolag som kör annan taxi bredvid. Vad kommer skillnaden att bli för resenärerna?
Ja, det här är någonting som vi ser väldigt positivt på från Lunds sida. Att DRT Solutions då har berättat att de kommer att handla upp egna bilar och också ha anställda förare som kommer att köra bara färdtjänst. För så som det ser ut idag så är ju egentligen varje taxibil mer eller mindre ett eget företag och väljer sina körningar då utifrån det taxibolag som har upphandlat den här föraren. Det har inneburit att ibland så har det varit mer attraktivt att ta affärsresenärer från Sturup till exempel. När ersättningen från det taxibolaget då som har kontrakt med Lunds kommun om att köra färdtjänst inte har betalat tillräckligt bra för färdtjänstturerna för taxichaufförerna.
Och sen blir då färdtjänstresenären stående för att bilen inte kommer?
Ja, det har i alla fall varit svårt ibland för beställningscentralerna då att få taxichaufförer att ta färdtjänstkörningen.
Det här kommer att bli dubbelt så dyrt nästan som lösningen som ni har idag. Nästan 30 miljoner kronor om året ska ni betala. Har det varit för billigt?
Ja, det är vår upplevelse att det har varit för billigt. Förra gången som man gjorde en upphandling då 2013 så fick man ett väldigt lågt anbud. Ett så pass lågt anbud så att tekniska nämnden blev tvungen att lämna tillbaka pengar till kommunstyrelsen för att det blev billigare än vad man hade tänkt. Och vi har väl misstänkt också med tanke på då att vi har hört att förarna till exempel har fått för dåligt betalt för att vilja ta färdtjänstkörningarna, att färdtjänsten i Lund har varit lite för billig. Och nu så blir kostnaden då betydligt högre. Med den volym som vi har idag så betalar vi 16,3 miljoner om året idag. Medan då kostnaden med den nya entreprenören skulle landa på 29,9 miljoner. Och det här var det dyraste anbudet, men man ska också veta då att övriga anbud låg i ungefär samma prisnivå. Så att vi tror att vi har hamnat någorlunda rätt i pris. Men det viktigaste är ju egentligen att färdtjänsten fungerar.
Kan du nämna något av kvalitetskraven som ni har skärpt?
Ja, så en del av de här obligatoriska kraven har ju handlat om att man ska kunna visa på ett trovärdigt sätt att man har tillgång till bilar i den omfattning som krävs. Att man genomför kvalitetskontroller själv och att man också uppfyller miljökrav på de fordon som ska användas.
En central del i färdtjänsten är ju också beställningscentralerna. Samres sköter ju färdtjänsten på många håll i landet och har flera beställningscentraler både i Sverige och utomlands. Var kommer man att hamna om man ringer färdtjänsten i Lund?
Ja, precis som du säger så har ju Samres flera beställningscentraler att tillgå både i Sverige och utomlands. Och exakt var man hamnar när man ringer färdtjänsten i Lund, det kan inte jag tala om. Utan det viktigaste är ju att man får det bemötande och den hjälp som man behöver. Och att den körning som man beställer också kommer ut till bilarna. Och då är det de här bilarna då som Samres eller DRT Solutions kommer att handla. Och deras förare, som anställda förare som kommer att finnas på plats i Lund. Och det tror vi är väldigt viktigt ändå att vi har bilar och förare som finns på plats i Lund och som har en arbetsledning i Lund.
Så lokalkännedomen kommer att finnas där och märkas också?
Absolut.
Det finns förslag från Vänsterpartiet som har drivit det under en längre tid om att ta över beställningscentralen i egen kommunal regi, men så blev det inte.
Nej, det är ju en sån sak som vi har tittat på när vi har gjort utredningen nu inför att vi skulle upphandla färdtjänsten. Men vi kan konstatera att både skulle det bli betydligt dyrare att ha en beställningscentral i egen regi, plus att Lunds kommun idag inte besitter den kompetens som skulle krävas för att kunna bedriva en beställningscentral. Och även om vi skulle starta upp en beställningscentral i egen regi så skulle vi behöva upphandla då bilar och förare. Och då skulle vi kanske ändå sitta i en problematisk situation där vi inte vet var vi landar prismässigt och där vi skulle ha ett antal olika kontrakt som vi skulle behöva övervaka. Så vi har tyckt att det varit bättre att vi upphandlar det här samlat av en entreprenör som har god kompetens och kunskap inom både det här med beställningscentraler och själva utförandet av färdtjänsten med chaufförer och bilar.
Det sa Emma Berginger, miljöpartistisk ordförande för tekniska nämnden och dessutom vice ordförande för kommunstyrelsen i Lund. Den 1 oktober tar DRT Solutions över från Sverige Taxi som kör färdtjänsten i Lund idag. Uppdraget gäller i 4 år med option på ytterligare 2. Om ingen överklagar upphandlingen förstås. Och reporter var Mats Sundling.
En hemtjänstanställd i Tomelilla har dömts för bedrägeri mot en gravt synskadad man i 80-årsåldern. Den synskadade mannen hade bett kvinnan att betala hans räkningar via internetbank. Trots att hennes arbetsgivare inte tillåter hemtjänstpersonalen att sköta vårdtagarnas ekonomiska angelägenheter så samtyckte kvinnan. Och hon bad dessutom mannen om lån, vilket han sa ja till en eller möjligen 2 gånger. Kvinnan lånade 7000 kronor och betalade också så småningom igen det mesta av den summan. Men hon gjorde dessutom, utan mannens tillstånd, en rad överföringar till sitt eget konto på sammanlagt uppemot 35 000 kronor under våren och sommaren 2014. Och bedrägeriet uppdagades när det inte fanns täckning på mannens konto för hans räkningar och inkassokraven började komma. I domen konstaterar Ystads tingsrätt att kvinnan från hemtjänsten, citat, under den aktuella perioden hade ett aktivt spelmissbruk och att de pengar hon överförde till sitt eget konto användes för att finansiera missbruket. Slut citat. Kvinnan dömdes till 40 dagsböter av 190 kronor och skadeståndet till den synskadade mannen på 35 200 kronor samt att betala delar av advokatkostnaderna och en avgift till brottsofferfonden. Den bedrägeridömda kvinnan hade tidigare varit gruppchef hos vårdbolaget Vardaga men fått sluta som chef på grund av, som det står i domen, omständigheter som liknade de vid bedrägeriet mot den äldre mannen. Den här gången förlorade kvinnan anställningen.
Den som har en synskada har svårare att få jobb än andra. Det visar all tillgänglig statistik. Och för att försöka få ut fler synskadade i arbete har Mikael Ljungklo i Malmö nyligen startat ett bemanningsföretag.
Så Synskadades bemannings- och produktionsservice AB. Bakgrunden är ju att jag själv fick avveckla mitt företag inom fastighetsbranschen som jag har jobbat med i 15-16 år på grund av min synskada. Och så gick jag många år och träffade många olika människor och så att det är en väldig kompetens och kunskap även bland synskadade. Och då tänkte jag att det måste ju finnas ett sätt att få ut folk i arbete. Och då startade jag detta istället för att företag ska anställa. Då tänkte jag att då kan man hyra in personal istället.
Mikael Junklio startade sitt bemanningsföretag för ungefär 3 månader sedan. Efter att ha funderat en tid på vad han skulle ägna sig åt istället för den mäklarkarriär som han fått ge upp. Sen hans syn försämrats kraftigt till följd av sjukdomen retinitis pigmentosa.
Jag fick väl diagnosen nästan i samband när vi startade lite tidigare.
När du startade i mäklarfirma?
Ja, det blev det sämre och sämre. Det har ju varit en svår omställning att sluta med allting. Sluta jobba, sluta köra bil. Och en stor social bit försvinner också. Så att det var en svår tid. Men under den tiden så kom jag då på detta. En del av också att jag startade detta, det var ju för att skapa arbete till mig själv. Så min arbetsuppgift är att hitta arbete åt andra.
Mikael Junklo får starta eget bidrag och den första tiden ägnade han åt att undersöka vilket som var bäst. Att utgå från arbetsgivare som söker folk eller från de arbetssökande. När han bestämt sig för det senare satte han igång med att bygga upp den infrastruktur han behövde.
Det är ju igång, hemsidan är uppe och allting är på plats. Jag har ett par stycken i mitt stall så att säga.
Hur många är det som du har som så att säga är anställbara via dig?
Jag har 3-4 stycken på tillfället.
Hur har du kommit i kontakt med dem?
De har jag kommit i kontakt med dels via Facebook och sen hade jag en annons i Perspektiv. Det är tidning som SRF ger ut. Vi har en nyutbildad fritidsledare och jag har en HR-konsult och jag har en tolk bland annat.
Varför är det bättre för dem att gå via dig så att säga än via till exempel Arbetsförmedlingen eller själva kontakta arbetsgivare?
Ja, jag tror att Arbetsförmedlingen jobbar inte så aktivt. Och sen så tror jag också att vårt koncept är ju att om man hyr in en människa med då en synskada så ska det vara som att hyra vilken människa som helst. Vi försöker lösa hela biten med hjälpmedel och allt vad som krävs. Så att fördelen ligger ju där. Och kan vi då gå in och hyra ut folk så slipper arbetsgivaren känna att man blir låst av ett anställningsavtal på en lång tid. Utan här kan man då hyra in på ett visst antal månader och fungerar det inte så är det bra med det. Sen så tror jag också att har man ett handikapp så är man i underläge om man ska sitta och förhandla med en arbetsgivare om en anställning.
Kan man söka sig till dig oavsett vad man har för typ av kompetens?
Inga kompetenskrav och inget geografiskt krav. Så var du än bor i landet så försöker vi utgå från det. Jag har folk upp i Stockholmstrakten och upp i Västmanland också.
Men om du skulle beskriva ditt arbete, hur du jobbar nu med de här personerna, hur går du tillväga?
Ja, mitt arbete det är att göra utskick, ringa till företag och kommuner och göra reklam för företaget. Att det finns personer att hyra ut. Jag gör då ett utskick att vi har denna person med den kompetensen. Sen försöker jag komma i kontakt med arbetsgivare personligen hela tiden. Men sen är det svårt att hitta företag. Så det är det vi jobbar på.
Vad är det som är de stora svårigheterna då?
Ja, svårigheterna är ju att övertyga arbetsgivare att detta är bra och kompetent personal fast man kanske inte ser så bra. Det finns ju stora fördomar om att synskadade, de kan ingenting i princip. Så att det är utmaningen.
Men det här du säger att det finns mycket fördomar och så. Hur möter du det när du ringer upp arbetsgivare?
Ja, men det är väl just det här när man berättar om människan och sen att det kommer ett funktionshinder. Så hör man ju lite att jaha. Mm. Och då märker man att då ser man problemen. Att man kanske då ska bygga om och man ska ändra. Men kan man då liksom komma med förslaget att vi försöker lösa allt det här med hjälpmedel. Ni behöver inte tänka på. Så blir det lite lättare.
Tanken är att Mikael Ljungklo ska anställa personer med synnedsättning i sitt bemanningsföretag och sedan hyra ut sin personal. Men dilemmat är att innan han fått napp hos en arbetsgivare kan han inte ge jobb åt någon.
Alla kommer att omfattas av kollektivavtal när de blir anställda. Så de blir anställda i företaget och sen kommer de att ha kollektivavtal.
Men de blir anställda av dig så att säga?
Ja.
Under tiden medan du, om du inte kan hitta någon arbetsgivare som vill så att säga hyra din personal, ska du ändå ha dem anställda eller...
Nej, det tillåter tyvärr inte ekonomin. Hade det gått så hade det varit jättebra. Det är ju människor som är arbetslösa idag eller vill byta jobb. Och hittar man då någonting så då blir de anställda. Och sen vilken anställningsform, det får man ju diskutera fram med alla individuella personer.
Men trots att Mikael Ljungklo upplevt en viss tveksamhet och avvaktande hållning från arbetsgivare han haft kontakt med hittills, är han ändå positiv och tror på sin idé.
Ja, så många som jag pratar med tycker att det låter väldigt intressant. Och har man då en plats så vill man gärna komma tillbaka. Däremot när jag pratar med många kommuner så säger de att man vill anställa folk och det får man inte för tillfället och man får inte heller hyra in folk. Men att hela idén verkar väldigt positiv och att det verkar som att det ligger i tiden, tycker många arbetsgivare. Så att tiden får liksom utvisa hur det går. Men det verkar positivt när jag pratar med folk i alla fall.
Hur lång tid ger du det här? Innan det måste...
Ja, det vet jag inte så. Jag har liksom inte någon tidsram på detta. Jag vet ju om att det är en uppförsback och det kommer ta väldigt lång tid innan. Så att man får hanka sig fram.
Det sa Mikael Ljungklo i Malmö som nyligen startat bemanningsföretaget Synskadades bemannings- och produktionsservice, SBPS. Och han intervjuades av Gunilla Kracht.
Som bekant är ju Skånes taltidning en av de första i landet som kan höras i samma Daisy-spelare som dagstaltidningarna kommer i. Systemet som sköts av Myndigheten för tillgängliga medier kan också användas för talböcker. Och Malmö stadsbibliotek är efter kollegorna i Uppsala först med att erbjuda den tjänsten till sina låntagare. Talboken kommer kallas den. Hillevi Andreasson är talboksbibliotekarie på Malmö stadsbibliotek.
Det är ett nytt sätt att skicka talböckerna eller förmedla talböckerna kan vi väl säga. Istället för att vi laddar ner talboken, bränner skivan och skickar den och ni måste skicka tillbaka den igen. Så kan man, om man har en speciell Daisy-spelare uppkopplad mot nätet, skicka talboken direkt till spelaren. Det började förra året i Uppsala. Så nu har MTM som utvecklar projektet och driver projektet behöver testa det i lite större skala. Så det är inte ett projekt som kommer att ta slut utan det handlar om att utveckla. Så det kommer att fortsätta och bli bättre och bättre och steg för steg. Så vi är andra biblioteket i landet. Men tanken är ju att det ska sprida sig här nu under året. Nu när vi börjar med det här försöket så är det de som prenumererar på en dagstidning som taltidning som har en Daisy-spelare som läser tidningen som kan få tillgång till det här. Så småningom så ska ju alla som har en Daisy-spelare som man kan koppla upp mot internet kunna få tillgång till det här. Vi har ungefär 15-16 låntagare som använder detta. Och de jag har pratat med har varit väldigt nöjda. Man kan låna ungefär en 4-5 böcker åt gången. De flesta lånar väl ett par, tre stycken.
Hur fungerar det då?
Rent konkret så på vår sida så att säga så har vi en speciell katalog. Där vi har alla låntagare som har det här. Så när de ringer och vill ha en bok så får de välja liksom, vilken talbok som helst som finns. Så då bara tar vi en här då. Alfons och soldatpappan, det testar vi. Om vi hittar. Sen lägger vi boken i respektive låntagarens bokhylla. Och skickar den över nätet i luften till låntagaren. Det är också vi som tar bort dem. Så när man ringer och vill ha nya så är det bara om man säger men jag är färdig med den och den och den. Så tar vi bort dem ur bokhyllan.
Vad är en bokhylla i det här sammanhanget?
Ja, det är precis som en bokhylla fast en elektronisk. Så det finns en bokhylla både under respektive låntagare i vår dator och i låntagarens spelare.
Det är ett lagringsutrymme för talböckerna. Ja. Nu hittade du den här boken.
Ja, bekräftar jag och slutför. Lägger till i bokhyllan. Så.
Hur gör då en låntagare som vill lyssna på boken?
Daisy-spelarna kopplas upp mot MTMs sida. En gång i timmen ungefär. Så nästa gång efter en timme eller två som man sätter igång sin spelare så kommer den att säga att den laddar ner sina talböcker.
Anslutna till trådlöst nätverk.
Ni hörde att den kopplar upp sig här. Och i en av knapparna är en så kallad bokhylleknapp.
Titellista. Dagstidningar. 10 titlar. 10 Sydsvenskan. Torsdag 9 februari 2017. Övriga tidningar.
Precis.
0
titlar. Tycker vi på nästa där så var det övriga tidningar. Det är där ni kan hamna. Och sen nästa är det.
Böcker. 4 titlar. 1.
Gubbe och katt. En kärlekshistoria.
Ja, så funkar det. Och sen väljer man, vill man nu läsa gubbe och katt så bara trycker man på spelarknappen som man gör med. Hade varit en skiva. Det är ju en Daisy-spelare. Så kan man använda en Daisy-spelare så kan man ju använda det här.
Men hur länge behöver en låntagare vänta då tills boken finns där?
Ja, ungefär en timme.
Och hur länge får en låntagare ha boken då?
Man får ha dem till man är färdig. Det är inget så att, det är så att den liksom spärras efter en månad. Men det får inte plats hur många böcker som helst i spelaren. Så det är ju det. Utlånings- och återlämningsskedet är liksom i samtalet med oss precis som innan. Skillnaden är att istället för att vi bränner och skickar hem en skiva och låntagaren måste skicka tillbaka den så kommer det digitalt så att säga.
Och hur fungerar det då? Det låter nästan lite magiskt.
Alltså alla talböcker är ju en fil som finns samlade i MTMs katalog. Det är ju digitalt, så det är ju liksom inga fysiska böcker som de har där. Precis som man då kan ladda ner talböckerna till sin dator digitalt över internet så kan man då, om man har en sån här spelare som är uppkopplad, få dem direkt dit.
Och de här låntagarna som är med i det här projektet då, vad är det de tycker är bra?
Det är tror jag väl just det här att de slipper också hanteringen av skivorna. Man behöver inte tänka på att man ska ta sig till en brevlåda och skicka tillbaka dem. Och man behöver inte tänka på att posten slarvar bort dem. Eller återlämningstider.
Och för dig som bibliotekarie då, vad betyder det här?
Ja, det är samma. Det sparar ju oss väldigt mycket hantering. Vi skickar ju iväg nästan 100 talböcker om dagen. Och sen är det lika många som kommer tillbaka och varje skiva, varje box ska öppnas och skivan ska göras någonting vid och så. Så det är mycket, mycket hantering som vi nu kan lägga på mer tid på att prata böcker med låntagarna.
Du sa att så småningom kommer även låntagare som har en Daisy-spelare som går kopplat till internet men inte en specifik dagstaltidningsspelare kunna låna genom talboken kommer.
Ja, så småningom så är ju det tanken.
Vad betyder så småningom, vet du det?
Vet jag inte. Som sagt så är det ju MTM som är projektägare och driver projektet. Jag bara gör vad de säger åt mig. Men jag tror ju de ska väl jobba under året här med att dels sprida det till fler bibliotek men också att utveckla tekniken.
Om du skulle gissa eller önska, hur lång tid tar det innan fler låntagare kan använda sig av den här tjänsten?
Nästa år kanske, att vid den här tiden nästa år, att det skulle kunna funka fullt ut.
Det sa Hillevi Andreasson som arbetar med talböcker på Malmö stadsbibliotek. Och tanken är alltså att tjänsten Talboken kommer successivt ska byggas ut och omfatta de flesta bibliotek i Sverige. Reporter var Gunilla Kracht.
Öppnat och stängt. Föreningen Hörs Jazz har lagts ner efter 30 år. Sista konserten på Kulturhuset Anders i Hör hölls i onsdags och anledningen är den minskade publiken.
Och i Hör ska heminredningen Smart By upphöra och kvar blir de bara på Center Syd. Utförsäljning pågår på adressen Pumpgatan 2.
I Sjöbo stänger kläd- och prylbutiken Stilhuset som ligger i gallerian på Västergatan 7. Utförsäljning pågår därmed. Och i slutet av april planerar också Syateljén Textilverkstad att lämna gallerian. De flyttar in i friluftsbutiken Hunden och Herdens lokaler på Västergatan 3 när de i sin tur lämnar Sjöbo.
I Malmö har Sybilles Bakery på Östra Rönneholmsvägen 6 stängt. I lokalen har under ett sekel funnits en rad bagerier och den 28 februari ska ett till öppna. Leve heter det och satsar på nybakt bröd till kvällen istället för till frukost.
I Malmö har guldsmeden Johan Paulsson Svennell öppnat butik med samma namn. Där görs och säljs lite mer exklusivt guldsmide och adressen är Engelbrektsgatan 8.
Hon började plugga till läkare som seende, men hennes diabetes gjorde henne synskadad innan hon avslutat utbildningen. Fast synskadan var oftast till nytta när hon mötte patienter. Det berättar Månadens ansikte, Amelie Jakobsson, pensionerad psykiater som vi möter hemma i radhuset i Hjärup, där hon bor med sin man Lasse.
Hallå, du står parat i dörren så jag slipper ringa på.
Ja, det är inte alltid klockan går.
Uff. Ja, hej. Vem är det här?
Hon är snäll, hon heter Lotta.
Hej Lotta. Men det är ingen ledarhund.
Inte precis, det blir lite. Men det är klart, jag är så pass nedböjd nu snart så att jag kan ha henne som helst.
Det skulle nog vara svårt att sätta en sån stor sele på henne.
Ja, men en lite tjänstehund kan hon vara. Ja. Vi ska se. Och jag får sitta så jag slipper motljus.
Hur satt du när du tog emot patienter?
Ja, vi satt ju i varsin stol och jag hade väl min, i varje fall så jag slapp motljus.
Jag ska säga att det slumpade sig faktiskt så att jag berättade för någon jag känner att jag skulle göra den här intervjun med dig. Och då visade det sig att den här personen hade varit patient hos dig en gång i världen. Och det var bara goda vitsord som kom därifrån.
Roligt att höra, ja.
Fick du höra sånt? Får man återkoppling som psykiater?
Det händer ibland. Och det har hänt eftersom jag blev pensionär. Kanske 5-10 år senare har jag stött på någon som har kommit fram och undrat. Är det Amelie? Ja. Ja. Och du räddade mitt liv. Det är ju roligt. Annars kan man ju tvivla ibland. Det är klart. Men jag hade en känsla av att jag var rätt så omtyckt av de flesta. Och jag tror ju att det nästan var en fördel att jag såg dåligt. Dels skrämmer det inte så mycket för då har man inte blicken så hårt på sig. Om man har en som ser dåligt. Och dels det här att ha en doktor som också har problem. Det tror jag ibland uppskattades faktiskt.
Kommenterades det av patienterna?
Ja. Om de kommenterar så var det ju positivt. Men en tror jag det var som sa att hon tyckte det var förskräckligt. Att man ska till och med ha en doktor som inte ser.
Vad sa du när du fick höra det, att det var så förskräckligt?
Det minns jag inte. Nej.
Ska vi backa lite till när du började plugga till läkare? Hur var det då? Såg du då?
Då såg jag fullt. Däremot var jag ju diabetiker och så ville jag bli sjuksköterska, men fick höra att man kom inte in på sjuksköterskeskolorna. Och jag pratade med någon på statens sjuksköterskeskola i Stockholm. Där hade jag hört att det hade gått en diabetiker. Och då sa hon att nej, det ville de inte ha. Ja, så då blir jag läkare istället. Och fanns väl lite i blodet också kanske. Min farfar var provinsialläkare i Gällivare.
Och utbildningen, när började du märka av synskadan?
Det var först efter sen jag hade tagit med kandexamen och gått de stora kurserna i medicin, kirurgi. Och sen var det ju mindre kurser då, så jag gick på ögon, öron såg jag dåligt, och på kvinnokliniken såg jag dåligt. Där var jag med vid en förlossning och sa fel. Jag sa att jag fått en pojke. Men det var en flicka, eller om det var tvärtom. Ja.
Vilket år är vi på då?
72 kanske. 71-72. Och jag gick på öronkliniken som kandidat. Men jag har aldrig sett en trumhinna. Jag tvingade min man att sätta sig, så jag satt och skulle titta i hans öra varenda kväll. Men det gick ju inte. Men jag fick godkänt ändå. Och sen så småningom var jag väl ganska färdig. Och då, det var 71, december 71, så kom synskadan ganska plötsligt. Det var i samband med en graviditet.
Amelie Jakobsson fick studie- och facklitteratur inläst av dåvarande TPB, talboks- och punktskriftsbiblioteket, och använde även förstoringsapparat när hon pluggade. Och så fick hon arbetsmarknadsutbildning för synskadade.
Då kom jag istället till Furulund och gick på en kurs för synskadade. Som på den tiden, då gick man nästan ett år och fick lära sig punkt och käppteknik och skrivmaskin, allting. Och arbetsterapi, vilket retade mig. Jag var väl inte intresserad av att sitta där och väva när jag var nästan färdig läkare. Det kändes inte bra, men jag var allmänt arg över min synskada. Arg på de flesta, tror jag. Jag kommer ihåg att det kom en sån här hushållslärare och hade någon slags föreläsning. Och då minns jag att jag gick ut och röt till henne att jag går, du kan ha dina palsternackor för dig själv.
Du lämnade palsternackorna och du kom till sjukvården. Hur då?
Jag kom till sjukvården och jag tog kontakt med socialmedicinska kliniken. Professorn där hade sagt nej till mig. Men sen var det någon som ändå såg till, så jag fick komma dit och gå vid sidan om. Men när jag hade varit där i en vecka så erbjöds jag tjänstgöring som underläkare. Då tackade jag nej. För att jag tyckte, hade jag inte fått komma från början så fick jag väl vänta lite.
Du gillade inte att de bjöd med armbågen?
Nej.
Och Amelie Jakobsson hade sedan ett antal korta vikariat i början med socialmedicinska ärenden, bland annat på uppdrag från socialbyråer.
Så sen efter ett år ungefär, tror jag, så kom jag över till psykiatriska kliniken och fick vikariera där som underläkare.
Och då är det Malmö?
Malmö, ja. Och då hade vi både vårdavdelning på Allmänna sjukhuset och ute på Östra klinikerna. Men jag var bara på Allmänna sjukhuset. Men då var det ju en blandning av patienter, mest depressioner kan jag väl säga. Men vi hade även en del psykotiska patienter, schizofrenier och så, som låg inne.
Fanns det situationer som gjorde att du hade problem på grund av din synskada?
Nej, inte direkt. Jag hade ju alltid stöd av övrig personal ju. det som var problem mycket, det var ju att inte kunna läsa. Det dröjde ju ett par år innan det sen blev datoriserat.
Vad var det som lät?
Tåget.
Hur klarade du dig då? Hade du sekreterare eller?
Hade sekreterare, ja. Och det var ju vanligt överhuvudtaget. Läkare inom sjukvården har ju länge dikterat in journaler och så. Så det var ju vanligt att man hade sekreterare som skrev ut. Däremot att få uppläst journaler och övriga och artiklar och så, det var ju alltid ett problem. Men jag hade ju hjälp via arbetsförmedlingen, assistans.
Men var det alltså en människa som satt bredvid och läste upp?
Ja, var det. Och på psykiatriska kliniken där hade jag en överläkare, professor i psykiatri, Lennart Kaj. Och han var ju oerhört välvillig och ställde upp och så hela tiden. Så att...
Men det händer ju att patienter i psykiatrin blir våldsamma, och om du då inte kunde se att det var på väg, vad hände då?
Ja, jag tycker nog att man märkte det på andra sätt. Och sen när jag var på akutmottagningen, då fanns det ju alltid personal runt omkring. Så att jag blev räddad vid ett par tillfällen när det var patienter på väg att klippa till.
Var du med under den tiden då man stängde mycket avdelningar och människor skulle slussas ut i samhället men istället hamnade ofta på gatan?
Jag var med på den tiden, och det skulle ju bildas dagavdelningar och så vidare, men jag tror det var... Det blev väl en dagavdelning som låg ute på Lindängen. Men annars så tror jag att folk slussades ut till ingenting ganska mycket, tyvärr. Och det märkliga var att redan ett par år tidigare var det något team på psykiatriska kliniken som ville flytta ut. Men då sa man nej från politikernas sida. Men sen blev ju det här aktuellt, och då bara utnyttjade man ju det. Det var ett sätt att kunna dra in på vårdplatser istället, ju. Tyvärr.
Men kände du att du kunde göra en insats för de människorna i öppenvården?
Vi hade ju dem på mottagningen istället, ju. Så att det... Men många ville ju inte komma. Och vi kunde ju inte tvinga folk att komma. Och då tror jag det var en hel del som mådde ganska dåligt egentligen.
Kocker i Spanien Lotta dyker upp igen i sällskap med husse som heter Lasse Jakobsson. Han är pensionerad sjuksköterska och häller upp kaffe till oss alla.
Har du också en flaska mjölk? Vi har två paket i alla fall nu.
Ja, den är ju slut.
Delar av Amelie Jakobssons yrkesverksamma liv fick hon lönebidrag. Detta trots att hon så småningom blev överläkare. Och hon har sett behandlingstrender komma och gå, medicinering och olika former av samtalsterapi. Men sedan 10-talet år är hon pensionär, så saknar hon jobbet.
Jag tyckte inte jobbet var så roligt på de senare åren. För då blev det mycket mer det här att man mätte antal minuter man hade patienter, och det gick bara ut på det. Det skulle gå snabbare och effektivare, tyckte man. Så då gick det över ganska mycket på så kallad KBT-terapi. Och det till skillnad då, KBT, det används för att då ändrar man sitt beteende. Eller patienten får ändra beteende, och därav ska de då kunna må bättre. Medan den psykodynamiskt orienterade psykoterapin, där går man ju in och försöker se sin bakgrund och liksom må allmänt bättre. Så det blev mer och mer av kortvariga kontakter.
Följer du debatten kring psykiatri idag?
Jag var ganska trött på psykiatri när jag slutade. Och det var svårt att sluta. Därför att en del patienter hade man haft under mycket lång tid. Och de ville inte sluta, de ville fortsätta. kanske man sa adjö och patienten skulle vidare till andra mottagningar eller till vårdcentraler. Men dagen efter hände det ett par gånger att de ringde och undrade om de inte ändå kunde få stanna kvar. Sen trillade jag och bröt knät och blev sjukskriven länge. Då slutade jag i med det. Så då blev det ju värre för patienterna. För då blev det ju en plötsligt avbrott. Men jag kom därifrån.
Händer det att vänner, människor omkring dig frågar dig om råd i livsfrågor eller väntar sig att du ska ha svar på saker och ting?
Ja, jag har nog haft en del som har gjort det. Många gånger inte för sin egen del utan för någon familjemedlem eller i släkten och så.
Vad gör du då? Vad svarar du?
Jag brukar ju försöka att hänvisa att de bör vända sig till någon som är mer aktiv i det hela idag.
Har du någon bild av hur det ser ut bland synskadade i allmänhet? Finns det ett behov att diskutera hur det är att få en synskada i vuxen ålder till exempel? Och att få professionellt stöd i det?
Jag tror definitivt det finns behov av att få tala om att bli synskadad. Men hur pass mycket det behöver proffskontakt eller helt enkelt att man träffar andra synskadade och får tala om detta, det är tveksamt.
Hur gjorde du själv i motsvarande situation när du var ung?
Ja, jag fick ju kontakt med det här AMU-centrum i Furulund.
Men just detta med att prata om det?
Man träffade ju andra där ju. Det var en oerhört jobbig tid. Det var jättesvårt. Vid något tillfälle sökte jag ju också. Jag sökte akut psykiatri någon gång. Och satt och talade med en psykiatriker som vred runt sin stol, sin skrivbordsstol. Och sa att det spelar väl ingen roll om man inte ser. Det var nog sista gången jag sökte. Var fick jag stöd och hjälp någonstans? Jag hade ju min gamla klasskamrat som var ögonläkare. Men det tror jag inte hjälpte så mycket.
Hur mycket ser du idag?
Jag är totalt blind på det ena ögat och på det andra. Vad blir det? 300-400 delar. Jag har problem naturligtvis känna igen folk. Nu gör jag inte alltid liksom gator och så här och läser med dator med tal och förstoring, men det är, jag lyssnar ju mest ju.
Du kommer nu att hamna under en rubrik i Skånes taltidning och den rubriken är månadens ansikte och där ber vi också de intervjuade att berätta hur de ser ut.
Jaha. Jag är ganska kort. Jag har blivit kortare med tiden. Så jag är bara cirka 1,50. Ja, jag är nog lite lätt rund men inte så farligt. Jag har ett, tror jag, rätt runt ansikte. Med, jag har haft kort hår hela mitt liv tills sista året. Så nu har jag lite längre. Det går ner nedanför öronen. Ja, jag är väl ljushårig med lite lätt slingat.
Ögonfärg?
De är nog grå, blå, någonting. Rätt liten mun, liten näsa.
Skrattrynkor har du?
Ja, jag har nog både skrattat och gråtit med rätt mycket. Växlat rätt mycket.
Hur känns det att bli intervjuad, för jag föreställer mig att det är rakt motsatt roll till att vara psykiatern som lyssnar och kommer med råd. Och
ja, nu är det ju så länge sedan jag sysslade med i mitt yrke, men jag tror inte man kommer så mycket råd som psykiatriker utan man lyssnade mest ju och försökte få människor att hitta sina egna vägar så att säga genom just att bara lyssna och säga lite små vägledande ord bara.
Det sa Amelie Jakobsson, pensionerad psykiater bosatt i Hjärup mellan Malmö och Lund. Och reporter där var Dodo Parikas.
Så ska det handla om en ovanligt tillgänglig dansföreställning. Nu på lördag har Skånes dansteater i Malmö premiär för Spektrum, som med rörelser, musik och ord gestaltar en berättelse om färger. Den är skapad av Ben Wright, som gjort flera uppmärksammade föreställningar på samma scen, och den kommer att syntolkas. En av dansarna är Sindri Runudde, som för ett par år sedan var månadens ansikte här i taltidningen. Han ska också hålla i en workshop dit alla med synskada är välkomna för att själva prova på att dansa bitar av verket. Vi ska höra Åsa Söderberg, konstnärlig ledare på Skånes dansteater, men först en glimt från början av föreställningen.
Snön synes, eller låtes, som den knakar under fötterna på en av de sex dansarna på Skånes dansteaters scen. Scenrummet är helt vitt. Ett golv och tre vita väggar med tre vita dörrar på varsin sida. Dansarna är nedtonat, klädda i grå-blå färger.
Like when you breathe in and you can feel the crisp sharpness of the air and it goes...
En annan pratar om hur kölden känns. En annan dansarna är klädd i en vit sjukhusäck och omkring på en droppställning. Rörelserna är långsamma och avmätade.
Spektrum är en föreställning som tar sin utgångspunkt i färg. Eller färger och vår upplevelse av färger. Och när Ben presenterade den idén för mig, så var jag faktiskt ärligt lite tveksam först. Jag tänkte, det låter ju som en bilderbok snarare än en dansföreställning. Men sen fick jag ett citat av honom som han hade hittat, som var att alla färger föds ur samma ljus. Och då kände jag helt plötsligt att här finns det ju faktiskt många fler historier, och här finns ett stort humanistiskt värde. Här kan vi prata om mångfald, fast kanske på ett ganska subtilt sätt. Spektrum behandlar 11 olika färger. Det tar plats i ett kvadratiskt rum med vita pappväggar. Ett stängt rum med många ingångar. Och den här vita pappen gör att man får ju en association till ett, att man har förberett platsen för att måla. Innan föreställningen är slut så kommer den vita pappen att vara borta och rummet kommer att transformeras. Men det är i det här vita rummet som sex dansare tar plats och gestaltar associationer till de här 11 färgerna. Vissa färger får ganska mycket plats och andra får lite mindre plats. Det är också för att skapa dynamik i tillvaron. Dansarna är 5 av våra ordinarie dansare, och sen har vi fått tillbaka Sindri Runudde som gäst. Sindri jobbade med oss 2014 och 2015, och nu är han tillbaka igen och är med i den här föreställningen. Som en bland alla dansare, men han har en speciell förutsättning för att han är synskadad. Och det har ju givit extra information in i arbetet med föreställningen, men ut på scenen är Sindri bara en av alla dansare. Och det tycker jag själv är ett viktigt uppdrag för oss som institution, att ge plats på lika villkor för olika människor.
Färgerna kommer i ett pärlband, kan vi säga. Det byts färger på scenen och det gestaltas på olika sätt, alltså vitt. Så är det Marilyn Monroe-vitt, det är prästvitt, det är Ku Klux Klan-vitt, det är snövitt, rött, blodrött, kärleksrött, vrederött och så vidare som gestaltas. Och så är det musik också till, och inspelade röster som dansarna mimar till.
Ja, det är en lite udda inslag i just den här föreställningen. Ben är väldigt inspirerad av film och det där ledde till att de började titta på vissa filmscener, vilket i sin tur ledde till att man började leka med att faktiskt mima, eller lip sync som man säger då på engelska. Så det finns ett antal tillfällen i föreställningen där dansarna mimar till förinspelade röster, men det är inte sång utan det är alltså tal.
En smula lekfullhet tyckte jag mig märka, att man leker lite med uttrycken, föreställningarna vi har om färger.
Alltså det är en sån fantastisk blandning av humor, surrealism, absurdism, jätteseriösa inslag, väldigt samtida, alltså nästan kommentarer till vår samtid och eviga. Så det är ett otroligt collage, det är verkligen hela spektrat och mycket lek. Precis som du säger, mycket lek är det i föreställningen.
Föreställningen syntolkas också den 16 mars.
Alltså, vi har ju gjort det till en tradition att varje föreställning vi gör ska syntolkas vid ett tillfälle. Jag skulle ju gärna se att vi kunde syntolka varje föreställning så att man kände sig fri att gå när som helst. Det klarar vi inte i dagsläget. Syntolkning av dans är någonting som fortfarande är under utveckling och det är jättespännande att vara del av det. Det är inte helt lätt. Men det går faktiskt förvånansvärt bra. Det gäller att hitta det rätta läget. Vad beskriver man inte? Hur beskriver man det utan att skriva folk på näsan? Eller lägga värderingar i huvudet på folk? Den synskadade publiken har samma rätt till sin egen upplevelse som den seende publiken. Och där blir syntolkens roll väldigt viktig.
Sen är ni ju, vad jag vet, först, som jag har hört talas om, att ta det ett steg till. Ni ska ha en workshop här med Sindre Runudde och en dansare till redan nästa lördag, den 4 mars, där man, den som inte ser alls eller bara lite grann, är inbjuden att vara med och prova på och dansa själv.
Ja, vi har genom åren ordnat workshops specifikt för vissa målgrupper. Vi försöker ju så mycket som möjligt öppna alla workshops för alla människor och säga att alla är välkomna. Men ibland kan man behöva känna sig särskilt tilltalad för att i alla fall ta första steget. Och Sindri har med sin erfarenhet, han har ju undersökt det här så väldigt, väldigt mycket. Hur förhåller man sig till sin dans när man har en synskada? Och det här kan han dela med sig av och just hans erfarenheter gör ju att den här workshopen blir alldeles extra intressant. Och då har vi sagt att målgruppen den här gången är blinda och synskadade.
Mm. Prova på själv, då tänker jag mig att instruktionerna kan bli rätt taktila. Förkunskaper, krav på deltagaren, finns det några?
Nej, våra workshops är alltid öppna för alla. Kom bekvämt klädd, brukar vi säga, så att du känner att du kan röra dig fritt och inte vara rädd för att svettas. Det kommer säkert att bli taktilt. Det är ju så vi har erfarit hur vi arbetar med Sindri här, så det blir mycket prat men det blir också mycket taktilt. Det är det som fungerar.
Inga krav på förkunskaper eller fysisk form eller liknande då?
Absolut inte. Det här är en workshop för alla.
Det sa Åsa Söderberg, konstnärlig ledare och chef på Skånes dansteater. Mats Sundling var reporter och mer om workshopen och den syntolkade visningen av Spektrum kommer i evenemangstipsen här näst i tidningen. Och en länk till intervjun med dansaren Sindri Runudde som månadens ansikte finns i löpsedeln på vår hemsida.
Evenemangstips. Dansföreställningen Spektrum, som vi berättade om nyss i det här numret, har premiär imorgon lördag den 25 februari och ges till den 8 april. Workshopen, speciellt för synskadade, hålls alltså av dansproffset Sindri Runudde, som själv har Lebers ögonsjukdom och som alltså har en unik erfarenhet i ämnet. Och den är lördag den 4 mars mellan klockan 14 och 17 och kostar ingenting. Den syntolkade visningen av Spektrum är torsdagen den 16 mars klockan 19 och cirka 90 minuter framåt. Syntolk då är Jeanine Rivel som också är dansare och koreograf. Samling sker klockan 18 i foajén för en introduktion och syntolkningen ingår i biljettpriset på 50 kronor.
Den som vill se den och eller vara med på workshopen behöver föranmäla sig på telefon 040 20 84 42 eller via mail till dialog@skanesdansteater.se. Och Skånes dansteater ligger i Västra Hamnen i Malmö och har adressen Östra Varvsgatan 13A.
Mölles kulturdag äger rum söndag 26 februari mellan 12 och 17. 13.30 berättar Henrik Ranby om badliv i Ransvik 1905-25. 14.00 föreläser Kerstin Verdinius om den danske kompositören Fini Henrikes. Därefter följer ett konstnärssamtal 14.45 och därpå talar Carl Johan Jergenius om danska judars flykt över Öresund 1943. 15.45 blir det musikunderhållning, för att nämna något. Arrangör är Mölle byförening, gamla stationshuset Mölle Hamnallé 2, telefon 0708 347529.
Om den finlandssvenska författaren Fredrika Runeberg berättar litteraturvetaren Merete Mazzarella från Helsingfors den 1 mars klockan 19 i Blå salongen på Hässleholms kulturhus. Mazzarella utgår från sin nya bok om livets mening som handlar om just Fredrika Runeberg. Arrangörer är Föreningen Norden och Folkuniversitetet och inträdet är 80 kronor. Och Föreningen Nordens lokala representant finns på telefon 0451 895 56 och kan berätta mer om arrangemanget.
Två systrar och en begravning är ett familjedrama av och med teatergruppen Banditsagor och Maud Nyberg om drömmar och förhoppningar i katastrofal kollision. Komik, dramatik och musik är ytterligare ingredienser och föreställningen ges på Landskrona teater 3 mars klockan 19. Biljetterna kostar 250 kronor, ungdom upp till 26 år 175 kronor och innehavare av scenpass 200 kronor. Och det är Tixter som säljer biljetter.
Fredagarna 3, 17 och 31 mars mellan klockan 19.30 och 23 är öppen scen för den som själv vill framföra musik och eller sång. Detta sker på Café och Bistro Sjöbris på Varvsgatan 4 i Simrishamns hamn. Det går bra att bara dyka upp om man vill uppträda, men det är säkrast att ringa i förväg och diskutera med Vide Geiger på telefon 0707 66 80 10. Personalen hjälper till med mikrofon och eventuell mixning och kompar vid behov. Och den som inte vill stå på scen utan bara lyssna är naturligtvis lika välkommen.
Nordkorea bakom fasaderna, landet vi inte kan föreställa oss, är en föreläsning om det slutna landets nuvarande ledare Kim Jong-un. Ung och osäker och samtidigt grym och oberäknelig lyder föreläsaren Lars Paulssons sammanfattning om honom. Tollarpsbygdens nya föreläsningsförening arrangerar och platsen är Tollarps bibliotek 6 mars 19.00. Adress Gerskivargatan 15.
Den 6 mars startar en vetenskapsvecka med ett tätt program arrangerad av Lunds universitet. Det är en av flera sådana veckor som arrangeras under universitetets 350-årsjubileum i år. Livslängd, barnafödande och barnadödlighet under de senaste 1000 åren tas upp under föreläsningen Mot ett längre och bättre liv. Det sker på Holger Crafoords ekonomicentrum i sal EC3 210 på Tycho Brahes väg 1 den 6 mars mellan klockan 9 och 12. Samma kväll mellan klockan 18.30 och 20 ställs frågan, är mänskliga rättigheter verkligen naturliga? Detta utifrån historikern och den politiska filosofen Samuel Pufendorfs Naturrätt. Föreläser gör professor Lena Haldenius i sal C121 i Luxbyggnaden på Helgonavägen 3. Den 8 mars mellan klockan 13 och 16 i sal C126 i samma Luxhus i rubriken Män och mat. Bland annat kommer att talas om surdegspappor, mikrobryggerier och burgarjoints samt tarmens kön, det vill säga mäns och kvinnors matsmältningssystem. Föreläsningsprogrammen är kostnadsfria, men först till kvarn gäller för att få plats.
Kvinnor jag mött och intervjuat, från Sofia Loren till Anita Ekberg, är rubriken på ett föredrag onsdag 8 mars 19.00 på Trelleborgs bibliotek med Gunnel Götesdotter. Hon är modetecknare, konstnär, författare och journalist på Allers förlag. Entré 100 kronor med TA-lustkort 80 kronor. Förköp på Trelleborgs bibliotek, adress Astrid Lindgrens allé 1.
Tyska tvålfabriken startades 1865 på Stora Nygatan i Malmö av Meyer Sadig, som även grundade det som kallades Mosaiska församlingen, numera Judiska församlingen. När violdoften kom till Malmö har historikern Arne Gertelius kallat sin föreläsning om tvålfabrikören. Och den kan man ta del av på Husie bibliotek i Malmö den 9 mars klockan 18. ABF är medarrangör och det är föranmälan på telefon 040 660 85 36.
Högläsning för en vuxen publik blir det 10 mars på Simrishamns bibliotek. Evenemanget börjar klockan 15 och varar ungefär en halvtimme. Biblioteket bjuder på fika under tiden. Föranmälan på telefon 0414 81 93 00.
Loppis arrangeras i Hörbyhallen den 11 mars mellan 11 och 13. Arrangör är Hörby Tennisklubb och Hörbyhallen ligger på Ystadsvägen.
Musik och monologer på Bibblan med Bushwick Book Club blir det på biblioteket i Svedala 16 mars klockan 19. Musikern Thomas Teller och författaren Christian Karlsson har läst En man som heter Ove av Fredrik Backman och presenterar sånger, intressanta samtal och nyskrivna monologer utifrån boken. Teller och Karlsson hittade det här konceptet i Bushwick i New York, och som publik behöver du inte ha läst romanen för att få ut något av föreställningen. Entré 50 kronor och förköpsbiljetter säljs på Svedala bibliotek Storgatan 27.
Den ständigt avfärdade och förbisedda svenska skräcken får man veta mer om i Atriumgården på Stadsbiblioteket i Lund den 16 mars klockan 18. Det är litteraturforskaren Mattias Fyr som skrivit den första litteraturhistoriska genomgången av svensk skräcklitteratur från medeltid till nutid. Det är fri entré och ingen föranmälan.
Helsingborgsrevyn har en lite senare start än de flesta andra skånska revyer så här efter årsskiftet och spelar till och med 11 mars på Dunkers kulturhus. I Sjunde himlen heter revyn och det är en traditionell revy med sketcher, sång och dans. I år blir förväxlingarna fler och svårigheter med relationer och bankärenden uppmärksammas. Även vårt ökade mobilanvändande får sin beskärda del. Speldagar 25 februari, 2, 3 och 9 mars 19.00. Och den 26 februari och 4 samt 11 mars är starttiden 16.00. Ticketmaster säljer biljetter.
Frodigt och roligt blir det på Väbibliotek den 16 mars klockan 18 när trädgårdsjournalisten och författaren Eva Robild berättar om just trädgårdar. Detta utifrån årets trädgårdsmässa, Nordiska trädgårdar på Stockholmsmässan i april. Adressen till biblioteket i Vä är Ubbes väg 3. Och det är föranmälan som gäller och den gör man på bibliotekets telefon 044 13 45 66.
Den 24 mars 19.00 är det genrep på Henrik Ibsens klassiker Ett dockhem på Stadsteatern i Helsingborg. Premiär är det dagen därpå den 25 18.00. Det är Viktor Kärnel som står för regin och uppsättningen beskrivs som citat ung, energisk och full av humor, slutcitat. Föreställningen spelas fram till 6 maj på Lillan, Stadsteaterns lilla scen. Biljetterna kostar 275 kronor och har man kulturkort kostar det 200 kronor. Genrepet kostar mellan 130 och 145 kronor. Bokning via Ticketmaster eller Helsingborgs stadsteaters biljettkassa.
Till min dotter är rubriken på journalisten, författaren, poddaren med mera Malin Wollins författarkväll i Kristianstad den 27 mars klockan 18. På kaféscenen i Kulturkvarteret. Till min dotter är också namnet på Malin Wollins roman som är en berättelse om huvudpersonen Stellas väg från flicka till kvinna.
Musikalen Pelle Erövraren, den stora kampen, är uppföljningen på succémusikalen Pelle Erövraren efter den danske författaren Martin Andersen Nexøs böcker om fattiga svenska invandrare i Danmark, detta i slutet av 1800- och början på 1900-talet. Här i del 2 har Pelle blivit vuxen och börjat engagera sig i arbetarrörelsen. Premiär på Helsingborgs arena 29 april och spelperioden sträcker sig fram till 28 maj. Biljetter bokas redan nu via Ticketmaster och kostar 275 kronor ordinarie pris, 200 med scenpass, medan barn upp till 16 betalar 95 kronor och studerande ungdomar upp till 26 år 130 kronor.
Biljettinformation. Ticketmaster nås på telefon 077 170 70 70. Helsingborgs stadsteater 042 10 68 10. Och Tixter 0771 47 70 70.
Kalendern. Måndag 27 februari har Lage namnsdag. Och då inleds årets nionde vecka som delas mellan februari och mars. Dominikanska republiken firar nationaldag till minne av självständigheten från Haiti 1844. I antikens Rom ärades krigsguden Mars detta datum med hästkapplöpningar kallade Equirria, härlett ur orden för häst och att springa. Och eftersom månaden Mars enligt äldre romersk kalender var årets första månad så ägde kapplöpningarna rum som avslutning på det gamla året. Och i Malmö där samlas skånska folkbibliotekschefer till möte för att diskutera ett förslag till regional biblioteksplan.
Tisdag 28 februari är det den sista dagen i denna månad eftersom innevarande år inte är ett skottår. Detta datum är det tänkt att lärdomarna av 2015 års stora migrationsmottagande ska offentliggöras. Det är en statlig utredning som kartlagt händelseförloppet och analyserat olika aktörers handlande. Maria har namnsdag och även om det bland annat i Lund finns kaféer som säljer fastlagsbullar eller semlor även sommartid så är detta den riktiga fettisdagen. Åtminstone i år eftersom den kan infalla när som helst mellan 3 februari och 9 mars. Men alltid 47 dagar före påsk. De senaste åren har den ena fantasifulla skapelsen med semmelingredienser dykt upp efter den andra. Till exempel semmelwrappen. Årets variant är prinsesssemlan, en korsning mellan semla och prinsesstårta, med bullen inslagen i grön marsipan och med lite hallonsylt i fyllningen.
Onsdag 1 mars är årets 60:e dag och vi tar ett kliv in i vårmånaden. Det är även askonsdagen som inleder den kristna fastetiden. I Bulgarien och delar av Ungern letar folk denna dag efter träd där löven slagit ut. Detta för att fira Baba Marta, mormor Mars. I Finland, som avkriminaliserade samkönade förhållanden först 1971, träder en könsneutral äktenskapslag i kraft denna dag. 90 år fyller Harold Georg Bellan Fanti Jr., känd för skapandet av utropet Day-O ur låten Banana Boat Song. Vi talar förstås om den jamaikansk-amerikanska artisten Harry Belafonte. Den fortfarande aktive Belafonte uppmärksammades i USA i samband med Donald Trumps valkampanj då artisten uttryckte djup oro över att så många amerikaner var villiga att ta till sig Trumps ideologi. Och namnsdagsbarnen, de heter Albin och Elvira.
Torsdag 2 mars har Erna och Ernst namnsdag. I riksdagen är det frågestund då utrikesminister Margot Wallström utfrågas. Gissningsvis kommer hennes möte med den ryska utrikesministern Sergej Lavrov i Moskva i veckan innan upp då. 70 år fyller artisten Pugh Rogefeldt som debuterade 1969 med LP:n Ja det är det. Mitt i en tid av i princip bara engelskspråkig svensk pop gjorde han närmast sensation med att sjunga rock på svenska. Efter en rad skivor genom åren kom samlingsalbumet Det var då det, 2012. Året därpå kom Rogefeldts korta memoarbok 73, från Stora gatan 51 till Hog Farm, som finns inläst som talbok.
Fredag 3 mars är namnsdag för Gunborg och Gunvor. I den serbiska huvudstaden Belgrad startar 3 dagar av inomhus EMI fri idrott. Och i finska Lahtis pågår skid-VM som gästas av Sveriges kung och han stannar tills mästerskapen är slut den 5. Bulgarierna firar nationaldag och i Japan är det Hinamatsuri som ska uttydas flickornas eller dockornas dag. Ursprungligen sattes halmdockor ut denna dag i båtar som skickades ut mot havet. Dockorna antogs föra med sig problemskapande och besvärliga andar och så var man av med dem. Och det är också en dag då japaner ber för just flickors lycka och välgång. 40 år fyller irländaren och tidigare pojkbandsstjärnan Ronan Keating, kanske mest känd för låten When You Say Nothing At All.
Lördag 4 mars har Adrian och Adriana namnsdag. I Linköping är det dags för andra chansen-omgången av årets svenska melodifestival med bland andra Anton Hagman och sminkpopbandet Dismissed.
Söndag 5 mars är det Tove och Tora som har namnsdag. Äldst, längst och störst bland längdskidlopp är några epitet som gäller Vasaloppet. Och denna söndag är det dags igen att skida för fullt mellan Mora och Sälen uppe i Dalarna. Detta för 93:e gången sedan Vasaloppet kördes för första gången 1922. Inställt har det varit 1932 och 1990 på grund av snöbrist och 1934 då bara 17 deltagare var anmälda. Samtidigt pågick nämligen en betydligt större internationell skidtävling i Sollefteå. Och det kommer att finnas synskadade i Vasaloppets startfält i år, det meddelar tävlingskansliet.
Anslagstavlan för hela Skåne börjar med en uppmaning från Synskadades Riksförbund att nominera en kandidat till Synskadades Riksförbunds ögonvårdspris 2017. Ögonvårdspriset är en uppmuntran till forskare eller yrkesutövare som gjort betydelsefulla insatser inom ögonområdet eller rehabilitering eller habilitering. Priset delas ut på Synskadades Riksförbunds kongress i Malmö den 26-29 oktober. I juryn ingår Synskadades Riksförbund, Sveriges Ögonläkareförening, Optikerförbundet och Föreningen för synrehabilitering. Prissumman på 100 000 kronor ges till en eller två enskilda pristagare. Fri förslagsrätt praktiseras, vilket innebär att det är tillåtet att föreslå sig själv. Blanketten finns på hemsidan srf.nu/ogonvårdspriset. Och har du frågor om priset, kontakta gärna Neven Milivojevic på telefon 08 39 93 36. E-post neven@srf.nu. Och ansökan ska vara Synskadades Riksförbund tillhanda senast den 30 april.
Så ett referat från matlagning i Eslöv 18 februari. Det var ett trevligt återseende med matglada kamrater, men vi var ledsna över att en av våra vänner hade avlidit sen sist och därför hade vi en minnesstund för henne. Som vanligt delades vi upp i grupper och gjorde portugisisk mat under snedjarnas ledning. Menyn var pastéis de bacalhau, friterade torskköttbullar med sallad till förrätt. Huvudrätt var cocido a portuguesa, det vill säga portugisisk gryta, och desserten var salame de chocolate, det vill säga chokladrulle. Tiden gick fort, det var många skratt och intressanta pratteman och vi blev rysligt mätta. Denna gång var vi 6 deltagare och 3 ledsagare som vant och behändigt ledde oss. Vi väntar ivrigt på nästa gång, undertecknat Malmögänget.
Anslagstavlan för norra Skåne inleds med några meddelanden från SRF Helsingborg Höganäs. Det första bjuder in till onsdagsträffen den 1 mars mellan klockan 13 och 15.15 i föreningens lokal på Blåkullagatan 3 i Helsingborg. Fikavgiften blir 20 kronor och något nytt klurigt har Monica tänkt ut. Meddela att du kommer så kansliet kan planera fikat. Telefon 15 83 93 eller e-post till info.srf.hbg@telia.com. Välkomna! SRF Helsingborg Höganäs har också en träff i Höganäs tisdag den 7 mars på restaurang Säljen på Midgårdsgatan 34 i Höganäs. Detta mellan klockan 14.30 och 16.30 och fikaavgiften är 20 kronor.
På programmet står då information av Jon Torenäs och en överraskning. Till fikat serveras vaniljhjärta och kärleksmums. Sista anmälningsdag hit är fredag den 3 mars klockan 12 till kansliet. Välkomna! Och Synskadades Riksförbund Helsingborg-Höganäs kallar till årsmöte tisdag den 14 mars klockan 14 till 16.30 i Stora salen på Ringstorpsgården, DOS, Kurirgatan 1 i Helsingborg. Det blir sedvanliga årsmötesförhandlingar. Föreningen bjuder på fika och kaffe eller te. Stödjande medlemmar har ingen rösträtt men får gärna närvara. Sista anmälningsdag hit är måndag den 13 mars klockan 12 till kansliet. Välkommen hälsar styrelsen.
SRF Hästeholm Perstorp Örkeljunga kallar till årsmöte 2017 söndag 19 mars klockan 14 och beräknad avslutning klockan 17 på Bokebergsgården, Kapitensgatan 6B, Hässleholm. Vi börjar med årsmötesförhandlingar och avslutar med att äta smörgåstårta, dricka lättöl eller läsk samt kaffe med kaka. Tommy Nilsson, socialdemokratisk kommunpolitiker, har inbjudits att leda förhandlingarna under årsmötet. Ta gärna med dig en ledsagare. Om du önskar få verksamhetsberättelsen hemskickad ska du meddela detta när du anmäler dig. Gör detta i god tid så att försändelsen kommer fram före mötet. Anmälan senast måndag 13 mars till Ingegärd Nilsson 0451 803 61 eller Anna-Lena Päckilä 0451 231 01. Hjärtligt välkommen önskar styrelsen. Och SRF Hässleholm Perstorp Örkeljunga inbjuder också till två kulturella aktiviteter. Välkomna till Kulturhuset Vattugatan 18 i Hässleholm. 7 maj klockan 19 träffas vi på Blå salongen för att njuta av Elisabeth Andersson samt Marsh och Björn Forsberg. Temat är Vi möts igen och de framför pärlor ur musikalernas och operetternas värld. Biljetten kostar 100 kronor. Vi meddelar senare när konserten slutar. 21 maj mellan 17 och 19.30 träffas vi vid Röda salongen för att lyssna på den duktiga Hässleholmskören. Biljetten kostar 100 kronor. Föreningen har bokat 10 biljetter till varje föreställning. Om möjligt ska vi försöka boka fler biljetter. Men nu är det först till kvarn som gäller. Anmäl dig senast lördag 25 februari till Ingegärd eller Anna-Lena. Alla hälsas hjärtligt välkomna, undertecknat styrelsen.
SRF Ängelholm Båsta kallar till årsmöte lördag den 11 mars på Folkets hus i Ängelholm mellan klockan 11 och 13.30. Inbjuden förhandlingsledare är Stig Andersson från EP, förste vice ordförande i kommunstyrelsen. Sedvanliga årsmötesförhandlingar väntar och vi bjuder på smörgås, lättöl eller vatten samt kaffe och kaka. Anmäl om du tänker komma senast tisdag den 7 mars till Eva-Lena, telefon 0431 430 917, alternativt 070 665 43 73. Eller till Irene, telefon 0435 522 16, alternativt 070 154 74 66. Åker du färdtjänst är adressen Folkets hus på Södra vägen 3-7 i Ängelholm. Obs! Glöm inte betala medlemsavgiften. Endast synskadade medlemmar som betalt avgiften har rösträtt. Alla hälsas varmt välkomna, styrelsen. Anslagstavlan för mellersta och sydöstra Skåne börjar med två meddelanden från SRF Lundabygden. Det första gäller en SRF-träff måndag den 6 mars. På denna träff får du lite historik och information från Lunds kolonisters centralförening om koloniområdena i Lund samt hur verksamheterna bedrivs och vilka utmaningar som kommer för kolonirörelsen framöver. Och Conny Olsson står för den. Vi serveras som vanligt kaffe eller te med kaka. Detta mellan klockan 13.30 och 16 i föreningslokalen på Tordensvägen 4i i Lund. Deltagaravgiften är 20 kronor och sista anmälningsdag hit är torsdag den 2 mars. Anmäl dig till kansliet på telefon 046 211-06-74 eller via e-post till srfkansli.lundabygden@bredband.net. SRF Lundabygden bjuder också in till en kulturafton, minns 60-talet, onsdagen den 15 mars. Börje Westman spelar musik på sitt akkordeon, det vill säga dragspel, och kåserar om små och stora händelser från 60-talet. Välkommen till vårens och kvällens trevliga afton med lite nostalgi. Detta mellan klockan 18 och 21 i föreningslokalen. Sista anmälningsdag till detta, torsdag den 9 mars klockan 12 till kansliet. Avgiften är 50 kronor. Hjärtligt välkomna till denna trevliga musikaliska kulturafton.
SRF Sydöstra Skåne kallar till årsmöte söndag 12 mars. Tid 12.30 till 17.30 på Husargården, Hörbyvägen 301-15, Sjöbo. Telefonnummer dit 0416 19035. Vi inleder med mötesförhandlingar. Du som enbart vill delta i själva årsmötet har alltså möjlighet att göra detta utan kostnad. Efter förhandlingarna serveras en måltid med måltidsdryck. Senare blir det lotteri samt kaffe och tårta. Till förhandlingsledare vid årsmötet föreslår styrelsen Ystads kommundirektör Jonas Rosenqvist. För hela aktiviteten betalar medlemmar 120 kronor medan övriga betalar 240 kronor. Du som är medlem får som vanligt dina reskostnader ersatta mot kopia på färdtjänstfaktura. Vi måste ha fått din reseräkning senast 3 månader efter årsmötet för att kunna betala ut ersättningen. Din anmälan, som är bindande, vill vi ha senast lördag 4 mars till någon av våra värdinnor/värdar. Marion och Jan Magnum, Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla, 0416-101-01. Max Postman, Ystad Skurup, 0411-153-61. Och när du anmäler dig vill vi att du talar om ifall du har någon födoämnesallergi eller något annat särskilt önskemål som vi behöver ta hänsyn till. Om du vill ha verksamhetsberättelsen för 2016 skickad till dig i förväg, kontakta vår ordförande Tommy Kullander, telefon 040-39-65-60, och tala om ifall du vill ha verksamhetsberättelsen i storstil, punktskrift, via e-post eller inläst på cd-skiva. Och observera, vi skickar som regel bara ut 1 ex per hushåll. Varmt välkommen, önskar styrelsen.
Anslagstavlan för sydvästra Skåne börjar med 2 meddelanden från SRF Malmö. Det första hälsar att föreningen har stängt under hela vecka 9. Måndag den 27 februari till fredag den 3 mars. Under denna vecka är alla aktiviteter och kurser inställda. Med vänlig hälsning, styrelsen. SRF Malmö bjuder sedan in till en föreläsning om konstnären Paul Klee. Fredag den 17 mars klockan 13 gästas föreningen av Johan Jönsson från Galleri Bagdad Café. Och han kommer att berätta om konstnären Paul Klees strävan att komma ifrån det akademiska konstnärslivet. Han försökte hitta en unik stil och gå emot ett mer självlärt konstnärsliv. Föreläsningen handlar också om konstnärens relation till sin bror Felix. Kaffe och kaka serveras då till ett pris av 50 kronor. Och anmälan görs till kansliet på telefon 040 25 05 40 eller e-post info@srfmalmo.se senast fredag den 10 mars. Välkomna till en intressant eftermiddag, hälsar styrelsen.
SRF Trelleborg med omnöjd kallar till årsmöte onsdag 8 mars klockan 17 i FUBs lokal, Hamngatan 24 i Trelleborg, in på gården. Direkt efter årsmötet stannar den valda styrelsen kvar för ett konstituerande möte. Till mötesordförande har vi bjudit in Pia Jönsson, vd i AB Trelleborgshem. Hon kommer också att ges tillfälle att berätta om vad som är på gång. Föreningen bjuder på en lättare förtäring. Därför ser vi gärna att ni anmäler er i förväg. Det blir smörgås och en liten kaka till kaffet. Och när du anmäler dig vill vi att du berättar om du ska ha en räkmacka eller en rostbiffmacka. Vi vill att du hör av dig snarast, men senast söndag 5 mars till Lars Billgren, 0708 32 1907 eller e-post lars.billgren@telia.com. Har du frågor om dagen tar vi dem samtidigt. Meddela också om du vill ha något av följande dokument: budgetförslag, revisionsberättelse, balansrapport 2016, resultatrapport 2016 och verksamhetsberättelse 2016. Väl mött, säger styrelsen.
Och där var det slut på veckans Skånes taltidning. Nästa nummer kommer nästa fredag, den 3 mars.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes habiliterings- och hjälpmedelsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Vår adress är Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon till redaktionen 040 611 1020 och till expeditionen 040 611 5704. E-post skanestaltidning@skane.se. Hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!